var bättre förr. Det fanns två tv-kanaler, popmusik i radion en gång i veckan, och om du ville ha en drink på krogen så skulle du beställa in en smörgås. Så frågan är det att, var allting bättre förr? De här skrönorna, de har jag vuxit upp med från min föräldrageneration som beskrev hur det var att vara ung i stan på 1960-1970-talet. Men samtidigt så växte det upp en ny ungdomskultur för ungefär 50 år sedan, en ungdomskultur som nu firas med nostalgiklubb vid namn Natsa Klubi. Och med mig i studion har jag Yrsa Gryne, ett bekant namn för många helsingforsare, inte bara som skribent i Husis utan också som med i musikalen Hair på 70-talet och många andra musikprojekt. God morgon.
God morgon, god morgon.
Yrsa, hur bra känner du igen dig i den här beskrivningen som jag har fått höra? Jag var själv född 1980 så jag har inte riktigt varit med på den tiden. Hur bra känner du igen dig själv i den här beskrivningen?
No, som alla gamla människor så känner jag väldigt bra igen mig i den här beskrivningen. Att allt var bättre förr, men det är nu kanske inte riktigt hela sanningen inte. Men det där, ett viktigt tillägg som jag skulle säga här är de här skoldanserna. Alltså på den tiden när det nu fanns någonting som hette gymnasier, eller det vill säga lärdomsskolor och gymnasier och konvent. Så då var det ju där det ordnades de här ungdoms liksom live-musik-grejerna. Där har de flesta av de här banden som ännu spelar nostalgitrippar idag. Så de har alla uppträtt där. Och också utländska band.
Hur mycket umgicks man över språkgränserna här?
No, det var nog aldrig något problem. Att man gick ju på finska konventsdanser lika mycket som på svenska. Så att säga. Men de bästa konventsdanserna var nog faktiskt i Revan, det vill säga Svenska Lyceum på Elisabethsgatan. De var nog de bästa.
Kan du gå igenom så, alltså helt kort, hur gick en sån konvent till?
No, det var så här att när man fyllde 15 så då togs man in i konventet. Det var nog någon sorts dop, jag kommer riktigt ihåg hur det gick till. Och så fick man ett konventskort. Och med det så kom man då in på de här konventsdanserna. Alltså det var en viss åldersgräns där då. Och det var ju sån här limsa disco förstås. Så det var ju inte liksom något vad som hände sen på toaletten. Alltså det kan man förstås diskutera. Men det råkade sammanfalla sen just det här då när jag själv kom in i den åldern. Så råkade det sammanfalla med den här liksom Beatles-grejen. Och det här ursprungliga Rolling Stones som jag brukar säga med Brian Jones. Som spelar precis vad som helst och han dog ju sen. Alldeles för tidigt, men det var liksom, det var en sån, vad ska jag säga, det gick liksom över flera olika områden den här. Jag brukar alltid säga så här, att före det så ville flickorna alltid se ut som sina mammor och efter det ville mammorna se ut som sina flickor.
Vad var poängen då? Vad var det viktigaste med just de här konventen och konventsdanserna? Var det musiken eller att träffa varandra?
No, det var nog säkert både och, men musiken var nog, alltså just då när det hade ju varit alla de här lite sockersöta och liksom lite såhärna, liksom lite pupsiga pojkar och lite såhärna väldigt nätta flickor i små klänningar och ondulerat hår och sånt här. Och sen bröt det ju liksom loss. Det dröjde ju inte länge så kom ju såhärna som Janis Joplin och såhärna som totalt bröt mot den här stilen. Så det liksom, och det var liksom, det var klädmode. Det var, först var det ju minikjolarna, men det var ju hela det här, det är ju faktiskt 50 år sedan Summer of Love idag. Eller det vill säga det här året. Det var 67 så att det där. Men den där första popfestivalen i Monterey och sånt här. Så det var nog. Och jag många gånger funderade när jag åkte sen sent om sidan iväg till San Francisco. Att varför har jag inte kommit hit tidigare? Men det är klart att jag inte kom dit tidigare. För det fanns ju liksom överallt. Det behövde man åka till San Francisco.
Och vi tänker ändå på Helsingfors. Jag funderar så här på min egen uppväxt på 90-talet. Så som 17-åring så var det mest åtråvärda. Var att tänk om man skulle komma in på de här festliga nattklubbarna där alla 18-åringar och äldre och dricker och dansar. Man försökte köa in och man försökte komma in med lånade papper och folk hade olika metoder. Hur mycket för sånt förekom det på 60-talet till exempel? Hur attraktivt var det att liksom skippa konventsdansen för att gå på till exempel Fennia eller någon sån här liksom, med legendarisk nattklubb med nattunderhållning för vuxna människor?
Om man ville dansa tango så kunde man ju gå på sånt, men vem tusan ville dansa tango? Men samtidigt ska jag ju säga att sen fanns det ju också de här krogshowarna på Fiskis och sånt här, att det är ju säkert sen liksom med tiden så fick de också sin givna plats. Men det där att man skulle skippa de här liksom, och det var ju massor med konserter här i gamla mässhallen som nu heter Kisahalli, så det var ju Beach Boys var ju där 67 och där uppträdde The Who och jag har fortfarande den här Pete Townshends E-sträng från hans gitarr. Så att det där, och man liksom kom åt dem. De var inte så där liksom på sådana stora skrinar någonstans långt borta. Och det är 50 år sedan Jimi Hendrix var i Finland också. Det är ju en konsert på Kulturhuset igen med bland annat Hasse Valli som sa att efter det så var hälften tysta och gick hem och sålde gitarren och de andra gick hem och öva.
Jag är alltså med mig i studion Yrsa Gryne. Berätta, hur kom du åt den här C-strängen? Är det här en rajt?
E-strängen. E-strängen. Jag ville ha ett minne av honom, så han rev av den. Inte var det konstigare än så, men det var inte någon juttu. Man gick bara dit. Jag har nog aldrig varit bra på autografer med det där. Men då fick man nu för sig att man skulle ha något av The Who och My Generation.
Så vi hade alltså, rätta mig om jag är fem, men vi hade alltså världsstjärnor i Helsingfors som man bara kunde dalla fram till
jo,
och säga,
jag inte var det något.
Jag heter så, kan jag få det där?
Ja, den enda Beatles som jag har träffat var faktiskt Paul McCartney, för han var här med Wings, alltså det där bandet han bildade efter Beatles. 72 tror jag att det var. Jag tror det var 50 människor där, alltså det var just då när liksom de här Beatles solokarriär kanske lite dala, kanske John Lennon undantagen så att säga, men det där. Men det var inte så konstigt. Jag menar, nu är det ju precis som vi egentligen. Men sen nu när man tittar på de här rollarnas liksom konserter sån här, så nåja, det är nu annorlunda nu. Allt var bättre förr.
Vi ska återkomma till det här med Hair 69-70. Alltså med mig i studion Yrsa Gryne. Äkta stadin Frido. Helsingfors är i fjärde generation, visst?
Något sånt. Det ska vi nu räkna så nog. Invandrare ursprungligen säkert också.
Det är de flesta av oss i något skede. Det som jag funderar på att vi pratat lite nöjeskultur, hur den har förändrats under åren som har gått, hur livet såg ut på 60-talet. Och här nu under våren så har det ordnats just Natsa-klubbi på Karl den 12. Och imorgon är det dags igen för vårens sista. Vad är det som brukar hända där? Vem kommer dit? Hur klär man sig?
Man får nu klä sig precis hur man vill. Och det där. Och det naturligtvis det beror lite på de här, vilka band som spelar. Att ambitionen är ju att det inte ska vara bara 60-talsband. Det ska inte vara en upprepning av den här föreningen Back to the 60s, så det är 1-1. Men det där, eftersom vi nu alla är gamla, så blir det ju ofta så att de banden också är med. Men imorgon spelar faktiskt Jiri Nikkinen som är född långt in på 60-talet. Så att han är inte riktigt, men han är jätteduktig. Han har ett Beatles tribute band. Det som brukar hända är att vi öppnar dörrarna klockan lite före 6. Sen vad heter det, spelar den här stadinsäcken Jocke Linnanmaa. Så han spelar skivor i en timme. Så är det här bandet. Så är det intervjuer med någon, de här bandmedlemmarna. Och så spelar de igen. Och klockan 10 måste vi faktiskt vara ute. För då ska Karl den 12 ta över. Men det är nog full rulle. Och det där. Och vi hoppas ju förstås att vi gör ju inte någon vinst på det här teamet bakom det hela. Utan det här är en idé som Ralle Wikström faktiskt har närt i flera år och tyckte att det skulle vara jättekiva med ett sånt ställe där dit folk kan komma för att träffa gamla kompisar. Och dit, där dyker upp människor som säger att jag kommer ihåg, jag ville alltid komma hit på 60-talet, men då bodde jag någonstans så att jag inte kunde, men nu kommer jag.
Vilken språk, eller ska vi säga här, vilket språk brukar det gå på?
Nu, det är nu blandat det också förstås, men det är förstås mest finska, men det där, men de flesta av de här 60-talsbanden, många musiker är ju faktiskt finlandssvenska då när det så att säga begav sig. Och det där delar då också Ralle som är bakom det här och det är liksom inget problem, inte var det något problem på 60-70-talet och med finska svenska ställen, och inte vill vi nu ha såna gränser nu heller. Jag menar, stan är stan.
Om vi tänker det nu, du var med i Hair på Svenska Teatern, sattes upp 69 till
69, vi hade premiär i november 69 och så spelade vi till slutet av maj 1970.
Vad berodde det på att det var just kanske, som du sa, många, många musiker också i huvudstadsregionen, finlandssvenska och svenskspråkiga var de som liksom tog till sig den nya musiken. Vad berodde det på att det var de svenskspråkiga som var liksom progressiva på den här punkten? Hair var ju någonting ganska radikalt, man var för kärlek, man var mot Vietnam, tankar som idag känns ganska främmande att det skulle vara konstigt, men när det begav sig så var det en ganska skandalomsusad. Vad berodde det på att man på svenska i Helsingfors var så öppen för nya influenser?
Nå, den här ska vi nog tillskriva Trolle, det vill säga Marianne tror jag hon heter på riktigt, Segerkrans, och det här teatersällskapet Rampen. För att det var nog Trolle som åkte iväg till Stockholm och sa att jag skulle liksom behöva rättigheterna till det här. Och på något sätt lyckades hon ju få dem då. Och det var ju i princip Rampen, vi skulle egentligen ha premiär den 13 maj. Men det sköts upp sen och flyttades till Svenska Teatern, för vi hade först tänkt oss gamla studenthuset. Men det var nu sen så den amatörer att ta retur med saker, så tar det ju lite längre tid. Men sen fick vi faktiskt en koreograf som hette Dimitri Sheremetev, som nog gjorde den finaste koreografin jag någonsin har sett på en här uppsättning, fast den var vår egen, så jag talar ju lite egen sak.
Vi har ju så pratat ganska mycket nu om underhållningslivet, eller kvällslivet, nattlivet, 60-70-tal. När vi sen går till 80-talet exempel, vad hände då? Hur blev det att se ut sen?
No 80-talet så man måste ju igen här nu tänka då liksom på var man själv var, så då hade man ju avslutat sina studier och liksom livet såg ju annorlunda ut. Att däremellan kom ju den här, det var ju så här att först var det liksom den här ungdomsrörelsen, minikjolar och Beatles, och så kom ju det ju liksom den där hippierörelsen. Alltså för det så var det så någonting som hette Mods and Rockers, och Mods var de här som gick i sammetsbyxor och Rockers var de som hade ledarjackor, nåja. En generalisering. Men så kom ju den här politiska medvetenheten då. Det var de som var liksom lite yngre. Och sen kommer vi då in i det här liksom disco-köret liksom som motvikt till det och sånt här. Så att liksom hela samhället förändrades liksom igen. Ja, det är vad jag tror att hände. Men den där öppningen kom liksom på 60-talet.
Tack för den. Så att vi kan gå ut och klubba och rocka loss utan att beställa in en smörgås för att få ett litet glas vin till dansrörelserna. Yrsa Grynet, tusen tack för att du kom på besök och lycka till imorgon med Natsaklubbi.
Ja, tack så mycket.